Du lyssnar på Disco och Noah, Expressens podcast om allsvenskan med mig, Daniel Kristoffersson och Noah Bachner. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Paul Widerkjell. It's time to get rebel!
Färsk från Qatar, Disco.
Ja, precis. Landade i går morse. Och ja, man får väl säga att det blev en ganska... Ja, matchen blev ju inte direkt jättebra mot den här sista matchen de spelade mot Kosovo. Som dessutom svenska landslaget hade betalat för att få hit. Eller One Two Play hade betalat för, Svenska fotbollsförbundet hade betalat dem. För annars hade de inte fått hit några motståndare till Qatar. Utan det var ju Moldavien och Kosovo som de bjöd dit, och två av de kanske fattigaste fotbollsförbunden i världen som de bjöd in. Annars hade de inte fått några motståndare, för det är ju mer och mer som väljer bort Qatar då, men inte Svenska fotbollsförbundet. Nej. Men matchen blev ju sådär, och ja, man ska ge ett sammanfattat intryck av januari-turné, så får man säga att Marcus Danielsson känns mer och mer given i en EM-trupp. Han hoppade ju före Filip Helander här i EM-kvalet, och nu gjorde han en imponerande insats mot Moldavien och kom in och fixade segern. Eller ja, fixade segern kanske var överdrivet, men han kom väl in i 65 minuter och Sverige avgjorde väl några minuter senare. Genom en magisk passning av Darijan Bojanic, som också har stärkt sina aktier. Kanske inte komma med i EM-truppen, men hos Jan Andersson i alla fall. Han fick rejäla hyllnings- eller lovord. Darijan, som ja, har ju varit en av allsvenskans bästa mittfältare. Men jag har svårt att se han i ett A-landslag.
Ja, han har ju en del unika egenskaper. Och så saknar han en del viktiga egenskaper, ja, kanske, för att spela EM-slutspel i alla fall. Vad märkte man av någonting då, förbundets diplomatiska dialog där nere? Var det så att liksom gästarbetarna faktiskt åt, fick varm mat på tallrik när du åkte därifrån?
Nej, men de har ju, när man pratar med dem så, vad heter det, så säger de att de har haft flera möten och att de hade hela möten hela tiden och sådär. Och det är väl där de liksom legitimerar sin vistelse i Qatar med. Och Karl-Erik Nilsson var väl tydlig där också med att han tyckte att fler landslag borde åka till Qatar och göra som Sverige. Det är väl inte alla som håller med om det. Men rent sportsligt då, så får man väl säga att som sagt, Macca Danielsson stärkte sina aktier, Bojanic gjorde ett bra intryck, Jesper Karlsson var ganska bra från Elfsborg, yttern som gjorde det bra, och även Jordan Larsson, får man säga, växer ju fram till en EM-joker här med tanke på att det finns en ledig plats i anfallet.
Hedlund då, som ju har varit lite besviken tidigare på att han har varit så himla förbisedd.
Ja, får man inte säga att han gav svar på tal direkt, även fast han stod för ett fint mål. Men han är väl inte med i landslagsdiskussionen än på ett bra tag. Det är nog en 6-7 man före honom skulle han nog tippa
tuff
på.
Tuff position också i det här läget.
Exakt.
För den som såg Parma igår kväll, så var det en annan spelare, 19-åring där, som blixtrade till några gånger igen. Och var, han har ju en av många som har då placerat sig långt fram i det där ledet. Då.
Känns, får man säga, att det var ganska överdrivet. Mycket snack om att det skulle vara så hemskt att åka över Iran och Irak och sådär. Men
det hände ingenting.
Nej, men jag pratade med Janne Gustafsson här, som är säkerhetschef i landslaget. Har ju kallat Zlatans livvakt, har jobbat för Säpo, har jobbat och skyddat kungafamiljen, så han har stor rutin när det gäller säkerhetsfrågor. Han sa att när vi skulle åka hem här, så tog jag ett sista snack med han och ville bara kolla läget lite sådär. Även fast jag aldrig var rädd, eller även fast jag aldrig blivit. Nej, precis, så ville jag ta snack med han. Och sa han, det har aldrig någonsin varit säkrare att åka över Iran och Irak, för efter den här tragiska och hemska nedskjutningen då av det ukrainska planet här, så vill ingen göra samma misstag, så alla liksom sitter på hold. Så att,
och dessutom är det ändå beundra att svenska fotbollslandslagets säkerhetschef har en så djup analys av det inrikespolitiska läget i Iran, och dessutom tillgång då till hur man resonerar i de små militära förbanden som är placerade ute på den iranska landsbygden. Ja. Så här, grabbar, idag skjuter vi inte.
Nej, men du, om jag, nu vill du vara ironisk här, men jag tror faktiskt, är det någon som har kunskap om säkerhet, så är det Janne G. Ja. Har man jobbat på ett Säpo, då har man nog...
Han har säkert alldeles utmärkt kunskap.
Du hånade Säpo här. Jag skulle inte förvåna mig om du kommer hem till en avlyssnad lägenhet.
Nej, om den inte är avlyssnad ännu, så har de blivit bort sig.
Exakt.
Tänker på vilka planer vi smider där.
Ja, nej, men så det var bra. En smooth hemresa.
En av de ganska få som var där med dig var ju Olof Lund. Ni var inte så jättemånga på plats.
Nej, det var jag, Olof Lund, Martin Petersson och Per Boman och Johan Tarland som var kameraman på TV4.
Just det. Och det är ju en trend lite grann att det blir färre och färre på landslagsaktiviteter överhuvudtaget.
Ja, verkligen.
Framförallt bortaresorna har det varit så. Jag träffade Olof i går kväll, måndag kväll då. Vi hade debatt med Publicistklubben där jag sitter med i styrelsen som handlade om sportjournalistik och spelbolag och kopplingarna och vad som händer om det till exempel skulle bli ett totalförbud då mot spelreklam nästa år. Mm. Med tanke på att spelbolagen fortfarande är stora finansiärer av all journalistik på kvällstidningarna men, och även för tv-kanalerna då. Men även i synnerhet sportjournalistiken.
Hur gick Olof
med den debatten i alla fall? Nej, men den kan man lyssna på själv på Facebook istället för att jag ska stå här och återge den. Men den var i två delar. Den första handlade då lite mer om från chefsperspektiv hur de tror att journalistiken kommer påverkas. Då lät det på ett sätt. Mm. Sen kom Olof och Simon Bank och Petra Thorén som ju jobbar på Sportbladet men även är ordförande i Sportjournalistförbundet upp och de hade en ganska annan verklighetsbeskrivning av det här. Men en poäng de tog upp där i alla fall som Olof pekade på då som ju var att det här att åtstramningen från spelbolagen och att pengarna, för man kan väl säga i korta drag då att det som har hänt är att det har kommit en ny lagstiftning som gör att spelbolagens pengar i större utsträckning i marknadsföringsaktiviteter hamnar hos techjättarna, hos Google och YouTube och liknande på Facebook. Dessutom så har deras lönsamhet i Sverige gått ner för att de betalar skatt i Sverige och lite andra aspekter av det där. Men han sa då att en åtstramning av det här märks bland annat på landskamperna. Att han sa att han som har bevakat landslaget ganska länge, att det är nu finns landskamper som är ganska betydande både på här- och damsidan där det antingen saknas representation från stora tidningar.
Så är det ju.
Eller på vissa träningslandskamper till exempel där det tidigare kunde vara 15 svenska journalister som är idag 7 istället nästan. Ja. Och en av de sakerna som de andra sa där, Simon Bank var inne på, att han tror att liksom sportjournalistik i den traditionella bemärkelsen som vi känner den behöver krascha innan den kan återuppstå igen. Att det kommer vara en total omstöpning de kommande åren. Så det är ganska dystra prognoser, våra kollegor där. Vi ska väl inte ge oss in på något djupare resonemang om det här själva. Men är man intresserad av det här ämnet i alla fall, det blir väldigt internt för oss. Men det påverkar ju även läsare och tittare lite grann ibland. Och man undrar varför, var resurserna läggs på, hur man prioriterar och varför det rapporteras mer eller mindre om ett område. Så kan den här diskussionen ge lite bakgrund, tror jag, till varför landskapet förändras.
Exakt. Du, var det du som hade skrivit tweeten där? Olof med V. Lund och Simon Banks.
Det var Anna Gullberg, för detta chefredaktör på Gävle Dagblad. Hon tog på sig det till och med offentligt där ute. Jag skickade faktiskt ett snabbpassning där. Nu vet jag, det pratas för lite om sportjournalistik. Ja. Och så stavar man fel på sportjournalisterna när de kommer dit. Det kändes som att det var det blev ju åtgärdat.
Men det var jättebra, för den hade aldrig fått så där mycket spridning tweet om den inte hade stavat fel. Säg att det var ett medvetet gjort för att få marknadsföringsknep.
Jag fick ett mejl från en klubbchef i Allsvenskan i veckan till ett jobb jag håller på med, som började mejlet med hej Neo.
Där har vi det, hej Neo.
Jag har ett par Matrix-karaktär.
Vi måste hitta Neo.
Jag har ett par sådana där. Det verkar väldigt svårt med Noah är ju liksom, borde inte vara så svårt. Det är väldigt många som läser och ändå skriver med H efteråt sådär, fast jag stoppar utan då. Men Bachner har ju varit ett otyg. Och där var det också någon i veckan, en tweet var någon som frågade, har du någonsin kallat för Mittbackner? Nej, därför att det uttalas som Johan Sebastian Bach.
Ja, exakt.
Bachner. Men jag spelade en innebandyturnering i Mora, Buster Cup i Mora. Ja. Det måste ha varit 2001 eller sånt där. Ja. Och det var en speaker som läste upp alla som gjorde mål. Och så gjorde jag mål i den matchen och då ropade de ut 1-0 till Banerporten, som mitt lag heter då, av Noah Bushman. Och då liksom läser man bokstaven B och gissar resten. Jag var
Bushman!
På mitt tidigare jobb så var vi besökte något företag någonstans någon gång. Så skulle man bli inskriven sådär på brickan. Så satt en tjej i receptionen där och bara, vad heter du då? Jag bara, Noah, N-O-A. Ja. Mm. Och sen Bachner i efternamn. Hur stavar du det? Ja, B-A-C-H-N-E. Perfekt, så skriver hon ut lappen så får jag tillbaka den med Noah Bashiri. B-A-S-H-I-R-I. Också bara gissa resten.
Klassiskt.
Jag har en till. UEFA, när det var EM-lottning. Jag har faktiskt två till, men den här, det här jobbet då. När det var EM-lottning, Sverige skulle lottas i playoff mot Danmark 2016 där. Så kom jag till det här centret i Njondo där själva lottningen skulle vara och fick mitt kort utskrivet också. Liksom, också man skickat in alla detaljer, man har liksom givit de bokstäverna i rätt ordning. Mm. Och på det här kortet då, en orange lapp som jag satte på bröstet, står Noah Nachner istället för Bachner. Det mest pinsamma har mitt förnamn att göra, för att det finns ju rätt många som tror att Noah är ett tjejnamn. Mm. Och det är det i vissa delar av världen om man stavar utan H. Men i Sverige så är det ju inte så många tjejer som heter Noah till exempel.
Nej.
Det hindrade inte vår fysiklärare i högstadiet, Bo-Göran, från att på uppropet i sjuan, det är liksom det kanske mest nervösa dagen i ens liv.
Ja, sjuan är nog
högstadiet. Ja,
där,
pubertal, osäker, oskön, och alla killar runt omkring en väntar på nästa chans att liksom, vara jävliga mot varandra hela tiden. Så vi stod där då, ett nervöst gäng grabbar med uppfälld krage på pikétröjor i ett hörn någonstans, och finniga och vax i håret, vet du. Och så ska de göra upprop med alla elever som ska börja på den högstadieskolan. Och det är namn efter namn avverkas där, och sen så till slut så bara, Noah, är hon här? Inför hela, och då hör man liksom, åh, det är hon!
Vilken klassiker. Vad som min franska lärare i högstadiet, eller i gymnasiet, jag hette Kristoffer Danielsson i 3 år. Lärde inte namnet. När vi skulle hämta slutbetyget, Kristoffer, kom fram här nu. Kristoffer. Kristoffer Danielsson.
Ja, Ivy Rössler har jag ett annat att säga dig, tror jag.
Verkligen.
Efter det du har utsatt honom för här i ett år. Hörru, vi går vidare. På tal då om hur sportjournalistiken ska förändras, eller kommer att förändras, kan komma att förändras, så var ju då en form av sportjournalistik som dök upp i diskussionerna här på Publicistklubben igår var The Athletic. Jag vet inte om du har läst det.
Jo, någonting. Jo, absolut.
Att det då är liksom ett sorts steg på vägen mot en annan form av sportjournalistik. Sen så är det väl rätt många som tror att Sverige är ett för litet land för att en sån modell skulle funka på samma sätt här, kanske. Jag träffade i alla fall en reporter från Athletic förra veckan som var här och gjorde en grej om Zlatan och Hammarby.
Ja, den läste
men han, han valde intressant nog vinkeln Bayern lite mer. Därför att det har skrivits ganska mycket om statyn och vad som har hänt med den och sådär. Ja. Men han var mer intresserad av att redogöra för klubben Zlatan ska jobba med.
Okay,
Och jag förklarade väl för honom, han hade väl fått nys om det, att det var en ganska progressiv klubb som är på väg framåt ganska snabbt. Och att det fanns anledning att tro att Zlatan hade identifierat potentialen i Hammarby i alla fall. Då.
Ja, det kan man lugnt säga att han gjort. Gjorde väl reklam för deras årskortsförsäljning här på Instagram, och han kör all in nu med Bayern.
Ja, det känns ju så.
Det verkar ju så.
Får se, fortfarande är då ett sannolikt scenario här då, någon gång i framtiden, att Milan och Hammarby möts i Europa League. Det hade varit något.
Det hade varit kul.
Ja. Men det kan man i alla fall läsa. Jag uttalar mig där lite, och träffade även Bayern-supportrar i Stockholm. Men vi kom i alla fall in på en diskussion då. Han bevakar engelsk fotboll till vardags då, Michael som han heter. I journalistkåren där borta så är det en väldigt stor diskussion med VAR av förklarliga skäl.
Är det?
Han sa det liksom, att de är utmattade precis som vi är, tror jag, av diskussionen. Men den är så mycket mer påträngande för dem, eftersom varje match de skriver om nästan så är VAR
där,
mitt i hela rapporteringen av allting. Och att BBC's Match of the Day-program till exempel har ju blivit en sorts genomgång av helgens VAR-beslut nästan. Mm. Liksom, att det är väldigt lite som handlar nu om det speltekniska sådär. Det är ju en diskussion i Sverige som närmar sig också. Vi har ju rätt tydligt från domarkårens sida här att de vill ha VAR.
Hoppas verkligen att det införs.
Ja, du hoppas verkligen att det införs.
Ja, verkligen. Ja. Jag såg ju bara ett beslut här nu. Klockrent, VAR fungerar klockrent. 2 grejer, tror det var en match med Crystal Palace där det blev straff som domaren blåste straff. Och det var absolut inte straff. Kolla på VAR, blev inte straff. Och sen var det Aubameyangs utvisning.
Ja, precis.
Och det är så jag vill ha det i Sverige, att det ska finnas en monitor där nere vid assisterande domarens, eller vid sidlinjen där. Tror jag det funkar kanon.
Jag orkar inte driva argument om vad som är bra och dåligt med det längre. Tror vi alla är på rätt klara med vad
ingen vill ju ha VAR förutom jag.
Ja, och det finns nog en del. Men inte Alexander Axén har väl i alla fall givit en hint om att han vill ha VAR. Det som jag tror kan hända, för man kan spekulera lite hur det här kommer gå till då. Mm. Och det är ju en liten skillnad här. Därför att, jag vet inte om du såg just Crystal Palace, som ju är liksom kanske den Premier League-klubb med en mest utåtblickande läktarkultur.
De
försöker ju vara lite så här St. Pauli-lika på något
och
sätt.
Och är ju den faktiskt arenan som det är nästan bäst stämning på.
Ja, absolut.
Får man säga.
Men de har ju lite i alla fall några banderoller där det står bla bla bla, Selhurst Ultras eller något sånt där. Typ, även om man väl kan tycka att det finns... Ja.
De har en lång bit kvar till allsvenska
Ultras. Sjunger de Glad All Overs för att det var liksom deras FA-cup-vinnande lag sjöng den live BBC för 10 år. Det hade väl kanske inte hänt då. Men hur som helst så höll ju de upp en banderoll här i helgen då, där de är väl de mest aktivistiska, kan man kalla det för, i alla fall av Premier League-fansen där, om då att VAR förstör upplevelsen av matcher för de som går på matcher. Och det är ju liksom det stora sådär supporterkulturella argumentet mot VAR, att de som är på plats faktiskt berövas någonting och inte får vara med på förklaringen, att det här är liksom en tv-produkt mycket mer än någonting annat. Och när det här ska införas i Sverige så är det ju årsmöten som kommer dugga rätt tätt nu framöver de kommande veckorna i de största fotbollsklubbarna. Det är ju rätt sannolikt att, för jag såg att SFSU var ute Svenska Sportföreningsunionen och sa att förklarade deras ståndpunkt då i den här frågan, och att de inte har någon ännu, de ska lyssna på vad medlemmarna säger i VAR-frågan, och de är ju liksom en samtalspartner till SEF. Jag kan ju gissa vad den ståndpunkten kommer bli.
Ja, det kan man.
Jag kan även gissa vad motionerna i många av de största klubbarna kommer handla om. Ja. Att de ber klubbarna verka mot införandet av VAR i Sverige. Mm. Och då kommer vi få en ganska delikat situation, därför att hela domarkåren vill ju ett, ha hjälpmedlet, och två, vara aktuella för internationella uppdrag. Exakt. Även om de har gått VAR-utbildningar ute i Europa, de största, flesta domarna har gjort det, så är det ju så att de vill jobba till vardags med det här verktyget för att förstå hur det funkar. Mm. Vad tror du kommer hända?
Alltså
jag tror ju att det kommer bli en ganska massiv opinionsbildning mot VAR från klubbarnas sida, för att de måste ju gå sina supporters ärenden liksom.
Ja. Så lär det bli. Supporterna bestämmer igen. De kan få bort klubbledare, sportchefer och nu få bort VAR. Alltså, eller få bort, men... Och det är väl så det fungerar i en demokrati.
Mm. Du förlorar det.
Nej, jag förlorar det. Jag bara säger att jag tror att det hade varit bra med VAR i den form som jag vill ha det, men...
Ja. Ja. Ja, jag har varit helt säker då på att jag tänker att det är bara en tidsfråga innan det kommer här också. Mm. Så tänker man på men här är ju ett filter som jag kan inte bli så.
Och medlemmarna bestämmer ju, så är det ju.
Så är det. Ska vi be oss vidare i det här programmet?
Det tycker jag.
Till del två, där jag håller käften och du tar över.
Nej, men det har ju varit ruskigt hektiskt med silly season, och det har ju duggat tätt med allsvenska värvningar, allsvenska försäljningar och väldigt mycket rykten. Vi ska börja gå igenom bara något som har hänt här, så kan vi ju ta bland annat, så gjorde ju Micke Stare klar med nytt klubb, kanske inte så mycket allsvenskt, men han har ju ryktats till alla allsvenska klubbar från och med nu, men Sarpsborg 08, och ja, det blir väl lite spännande att följa dem, han där i Norge.
De har ju varit en ganska progressiv klubb där borta.
Ja,
också.
Det får man säga.
Bra för dem.
Ja, och varit med i Europa League och varit med, spelat 1-1 mot Malmö 2 gånger förra året. Mm. Eller förra året, va?
Och det var väl deras sportchef som IFK Göteborg ryckt i.
Ja, exakt. Så att, ja, det känns som en klubb som kan passa honom. Och sen blev det klart att Tarik Elyounoussi, som jag är inne på här, lämnar AIK. Klar för Japan. Tjänar tydligen 15 miljoner netto på 2 säsonger där. Mm. Det är ganska bra pengar.
Ja, det är
för honom.
Man ger honom.
Och ja, men AIK får väl säga ett tungt tapp för AIK. Han var ju
i alla fall första halvan av förra säsongen, så var han ju fenomenal, men även i stora matcher spelare som ofta klev fram, så att,
Men sen får man ju säga att AIK, om de ska ju föryngra truppen här och ska ju skära ner, som jag var inne på, 12 miljoner efter de här uteblivna Europa League-intäkterna. Så att det är klart att då hade man, om man ska ta hem Ofori, så kan man ju inte lägga pengarna på att behålla Tarik heller. Så det var ganska logiskt.
Det som är, man undrar lite där bara är ju att, eller undrar, det som blir knepigt i den ekvationen är ju att Tarik Elyounoussi i första hand faktiskt var en offensiv spelare.
Ja, men
och de kostar alltid mer. Sen har ju ingen... Han var en poängspruta ett tag för honom.
Ja,
han var ju inte en poängspruta över hela sin sektion i AIK.
Nej, men det blev lite så. Ofori var väl en tvåvägsspelare i New York City FC också. Fick ju ganska mycket hyllningar där. De hade inte råd att behålla honom från Stuttgart. Så det var liksom inte att han blev ratad från MLS. Utan, och sen när man ser på AIKs prestation av Ofori, så känns det ju som att de ska använda honom som ganska kreativ spelare.
Ja.
Och sen... Om du, som vi var inne på tidigare, om du ser på AIK upp nu, det lär väl inte bli 4-3-3 med tanke på det spelarmaterial de har nu. Det kan kanske luta något 3-5-2, då blir det väldigt tre centrala mittfältare där kanske med Ofori som...
Ja, det beror på, jag kan tänka mig att Bowie skada ställer till det för.
Verkligen.
För att, kan man spela ett system med lite mer traditionella liksom, ja, inner-ytterforwards på något sätt då, så är ju Bowie självskriven i en sån... Då blir det lättare att bygga ett lag runt om man har dem tillgå. Men om man inte det, så är det ju... Lättare sagt än gjort, säkert.
Ja, precis.
Ja, vi får väl, men det är mer att jag tänker att Elyounoussi, om du ska liksom göra en sorts matematisk räkning av trupper, att så många offensiva spelare, så Ofori ser mig fortfarande som en potentiellt defensivt mittfältsblock, eller inmittfältsblock. Elyounoussi ska ersättas, och det kommer kosta pengar att ersätta Elyounoussi. Mm.
Och Malmö är ju klart med Isak Kiese Thelin, så vi får se som en rätt bra värvning.
Han vi dit förra avsnittet redan, tror jag.
Här gjorde vi det? Ja, det kanske vi gjorde. Ja.
Jag för mig det.
En supervärmning för dem, får man säga. Och Kalle Holmberg också, IFK Norrköping, kom in i IFK Norrköping avsnittet, gick från Norrköping till Djurgården.
Ja, och det var ju på gång rätt länge.
Ja, vi avslöjade dig på den 13 november att han var på, att han var på gång. Ja, så det var någon månad sedan. Men då var det bara på gång, nu var det helt klart. Det var Björn Jonsson som knäckte att det var helt klart.
Exakt.
Den gode Björn. Men vad säger jag om Kalle Holmberg? För mig känns det som han passar perfekt in i dagens Djurgården. Han är en person som inte tar speciellt mycket plats. Han är lätt att anpassa sig till den här gruppen som Djurgården har byggt upp. Jag pratade bland annat med Une Larsson om det här. Dels så kom en intervju här i tisdag med honom om det. Han pratade lite grann om att vara i Marcus Danielssons skugga. Mm. Man får säga att Jakob Une Larsson är ju sällan rubrikernas man. Men får man säga, om man ska vara liksom ärlig, så har han varit en av allsvenskans bästa mittbackar rätt länge nu. Och hans spänst är ju häpnadsväckande med tanke på...
Ja, det var ju han både under Öskans lag, i Öskans lag, när de var bra och kom trea, så var han ju väldigt bra. Och i år, som du säger, så hamnade han ju där. Sen var det också det här att när Erik Berg gick sönder, så för de flesta allsvenska lag så innebär det ett enormt avbräck. Ja. Man får en klart, men det var ju ingen som märkte någon skillnad.
Exakt.
Djurgården fortsatte vara en av allsvenskans bästa mittbackar. Så att
i alla fall, jag satt ner med honom i Doha där och pratade lite grann om lagbygget, och han menar ju på det att just den här sammanhållning som Djurgården har skapat med att de gör aktiviteter, de har till exempel varit hemma hos Bosse och grillat, och att det är han liksom som svetsar samma laget och har liksom byggt det här med karaktärer. Kanske lite grann då Astrid Ajdarevic och Boja Turay har varit de som har stuckit ut lite grann förra året. Nu är Boja borta och kommer ersätts av Kalle Holmberg. Nu blir det bara Astrid Ajdarevic som är någon form av stjärna och diva i form av positiv bemärkelse, ska jag säga nu. Jag tror alla förstår vad jag menar. Men annars så är det polerade pojkar som är...
polerade
nej, men polerade, vad ska man säga, ödmjuka som jobbar hårt för laget och just den här lagmaskinen. Och han pratar liksom om betydelsen för det. Och där tror jag Kalle Holmberg kommer passa bra in. Håller du med mig?
Ja, det gör jag. Du pratar snabbare än vad jag gör just nu. Du har lärt dig det nere i...
Ja.
Du har härmat. Arabiska går väldigt fort ofta också. Jag förstår var det kommer ifrån. Men jag förstår precis vad du menar. Det, för jag var djävulens advokat här då.
Absolut.
Med Kalle Holmberg-värningen så är det väl, går det väl att se det på olika sätt. Han är ju en, på samma sätt som Kujovic, en boxspelare i första hand, som jag ser det. Alltså, han är väldigt bra i boxen. Och de får ju två forwardsalternativ här då, som ju inget av dem har i Bojas djupledsspel.
Nej.
Och skulle jag välja på en forwardsduo att ha två forwardsalternativ som är Kujovic-Boja eller Kujovic-Holmberg, så hade jag valt Kujovic-Boja.
Ja, jag vet. Fast Holmberg har väl, han har väl ett djupledsspel. Han också har inte rätt.
Ja, han står ju ut och ställer sig på planen och väntar.
Nej.
Men du förstår fortfarande vad jag menar.
Ja.
Sen kan man vända på det igen då. Och det är ju då att både Kim och Tolle var väldigt tydliga under hela förra säsongen med att Boja egentligen inte var en spelartyp som passade deras spelsätt. Men han var så förbannat bra.
Ja, så de var tvungna.
Och det kom även till situationer i säsongen där Bojas omställningsspel faktiskt avgjorde matchen för Djurgården.
Spang ju 250 offside.
Jo, men sen, sen rundade han hela Falkenberg och avgjorde den matchen när de jagade guld.
Så att, jag tänkte just passa in i spelsystemet.
Nej, men så att, jag tror att för spelsystemet så är det här två väldigt bra alternativ för dem att använda och kanske växeldra med lite grann i Holmberg och Kujovic. Det är väl mer att i matcher där de behöver spela mer på omställning, MFF borta samma sak, liksom, så får de ju. Men det är klart han kan springa, det är inte det handlar om. Jag menar bara att Traj var mycket mer en utpräglad omställningsspelare på det sättet. Du har skrivit någonting intriguing om Johan Larsson här också.
Johan Larsson, ja precis. Där har vi en liten nyhet här. Johan Larsson, vad jag har hört, kan bli nästa hemvändare. Han har ju en option med Brøndby, men vad jag har hört nu så är det inte helt säkert att han utnyttjar den. Han är lite i valet och kvalet. Elfsborg har väl inte pengar just nu, men jag tror att de kan, om Johan Larsson ger grönt tecken för att han vill flytta hem till Borås, så tror jag att det kan bli att han blir nästa hemvändare här om... några veckor, en månad. Han ska ju ta ett beslut hur han ska göra, om han ska förlänga optionen med Brøndby eller om det blir Elfsborg. Men blir lite förvånad om Johan Larsson återvänder till Elfsborg den här säsongen.
Har det varit en bra värvning på?
Ja, det tror jag. Absolut. Sen gäller det att få ihop det med ekonomin också.
Ja, med landslaget för inom mindre än ett år sedan.
Och sen har det varit väldigt mycket. Jo, men vi kan ta en intressant grej som har fått mycket frågor om också, såg jag nu på när jag la ut den här tweeten om frågor. Kina-intresset kring Djurdjic. Det är så här att Djurdjic har ju varit aktuell för en flytt till MLS Galaxy förra året, och då han har väl haft en agent här i Kina som han har jobbat med, som kan ha varit, det har varit på gång här några år, även när han spelade i Bundesliga. Men nu finns det konkret intresse för en klubb i Kina. De har hört av sig till Hammarby. Jag såg att Jesper Jansson inte ville veta av det här intresset, tror jag, med i en intervju med Fotbollskanalen. Men det är alltså konkret. Hammarby vet om det. Jag vet inte varför Jansson säger som han gör, men det finns alltså ett intresse för Djurdjic. Så vi får se vad som händer där. Är det ju hans ålder och får ett jättebra bud från Kina, så är det ju väldigt svårt att säga nej. Samtidigt så är det ju, det kan ju vara en del krångel här från, med klubbar i Kina, och det kan vara stur med pappersarbete och att de tar in, det kan ju ändras lite grann från vecka till vecka där, att nu tar de den här utländska spelaren och det kan vara den agenten som har kontakt med det laget. Det kan ändras lite sådär, men vi får se vad som händer där. Men att det är aktuellt, det råder det inga tvivel om.
Det hade varit ett avbräck för Hammarby.
Ja, det är klart det hade varit ett avbräck för Hammarby. Dels med tanke på spelarna och deras karaktär. När jag såg, när jag skrev om det här, så var det många oroliga, ja, Hammarby supportrar.
Inte vana vid dåliga nyheter längre i den här.
Nej, men samtidigt så finns det ju pengar att ersätta honom för, och Kjartansson skulle väl kunna bli aktuell då. De jobbar ju på det. Jag såg att Jesper Jansson också sa att det var lite dyrt, men jag tror att skulle Djurdjic försvinna och även kanske Mohamed Tankovic, så tror jag att det kan nog ändras och frigörs till löneutrymme.
Ja, samtidigt så var ju, jag vet inte, beror på om de tar för plan för Aaron Johansson här då framöver.
Exakt, de tror, men de vill kolla på han här de senaste månaderna som kommer.
Men Kjartansson och Aaron Johansson känns ju som spelare för samma roll i spelsystemet. Ja, Djurdjic spelade 10 mestadels förra säsongen. Och jag vet att de var ju otroligt noga med att trycka alltid på att Djurdjics arbetsinsats i 10-rollen var väldigt avgörande för att deras pressspel funkade. Och då behöver de nog, jag vet inte om de har spelartypen in-house för den rollen. Nej. Då kanske det blir så att de, om de inte tänker sig Ludvigsson där, men det känns inte som han är aktuell för start.
Nej, men sen har du ju, hur ska du göra på mittfältet nu när Junior är tillbaka också? Ja. Och om Tankovic stannar, och sen jobbar de ju på, fortfarande är ju Kjellvik aktuell. Det är inte något som är liksom på gång nu, men det, han finns ju där om det händer någonting. Så ja, jag tror att mycket avgörs också på, det är väldigt långt kvar på fönstret, och mycket avgörs vad som händer med Mohamed Tankovic här. Men han säger ju själv att, han sa det när vi pratade med honom efter matchen här i sista matchen i Doha, så sa han att det går ju en del tankar i huvudet, och det finns konkret intresse från, nu vet jag att det finns konkret intresse från andra klubbar än Genoa och AIK Aten också, som är på gång och budar på honom, så att det kan nog börja röra på sig.
Genoa inte helt dött alltså?
Nej, jo, jag tror att det är helt dött, men nu finns det andra klubbar som är med och budar på honom också, och så att det är nog inte en vågad gissning att tro att han lämnar Bayern. Nej. Långt kvar på fönstret.
Ja, det är det.
Sen träffade jag av en slump Hammarbys chefscout Mikael Hjelmberg vid bagagebandet här när vi skulle hem från Doha. Han vill inte säga vad han hade varit, men att han hade varit i Västafrika. Så långt kunde han sträcka sig i alla fall. Och han berättade bland annat att den här Aziz som de har tagit in, unga.
Just det, som tränar mycket med A-laget, ja, i höstas.
Vet du vem som hade hört av sig angående honom och var intresserad? Alltså ingen klubb, men en agent. Jorge Mendes berättade han om. Så att han har nog, när de var där nere i Brasilien, så han är nog en av, kan nog bli Hammarbys stora försäljning här om han får rätt utveckling. Inte, ja, Mendes alltså, utan Aziz.
Nej, Hjelmberg.
Ja, exakt.
Nej, men det är väl bara att spela honom i 2 cupmatcher, ja, och sälja honom till Belgien för 50 miljoner.
Ja, exakt.
Som man gör nu för tiden.
Och sen så är det väl på gång, tror jag. Hjelberg vill inte säga vart han hade varit och inte ville säga att det var något som var på gång eller klart heller. Men det kan ju komma in en afrikansk spelare till Hammarby till här. De har ju haft sån succé med det Afrikaspåret, så att, ja, att det ska komma in ett par till här till Hammarby.
De har gjort som alla inbitna FM-spelare. De scoutar i ASEC Mimosas, Elfenbenskusten. Där det hoppar upp blivande världspelare, ja, var och varannan minut.
Det känns som att Hammarby har också, alltså många är ju så här, det kostar en del pengar att ta in spelare från Afrika, men det känns som Hammarby har ganska stor fallhöjd nu med Odilon-försäljningen här, ja, och Aido. Ja. Man kan gå bet på några här inne, ja, om man.
Absolut.
Så att, ja. Vad har vi mer? Kjartansson har Martin Olsson, ja, precis. Vi skrev, han sa ju själv här att han var nära en ny klubb i när de var i Doha. Han lämnade landslagsläget för att skriva på för West Bromwich. Nu är han där. Han ska genomgå ett par fysiska tester och träna med West Bromwich ett par dagar innan han skriver på kontraktet. Men jag tror att det där kontraktet är ganska nära. Bara han får liksom se, de ser att han
lite
är
oväntat att han faktiskt gjorde comeback på den scenen, tycker jag. Det kändes som att han var så skadad och lång frånvaro.
Ja,
att allsvenskan eller ingenting för honom nästan. Nej. Men både då, det var ju när januari-truppen presenterades. Ja. Andersson plötsligt pratade om att Martin Olsson var aktuell för landslaget fortfarande.
Och hyllade honom att han gjort det bra där nere också.
Ja, så att det var intressant. Vi har inte hört sista från honom. Han är ju bara 31, va?
Ja, exakt. Så allt har det för att han skriver på det där kontraktet med West Bromwich då, om han går bra och visar sig att han har okej med hans härsena och han är en bra fysisk form. Vilket allt har det för med tanke på vad han sa i Doha och vad Jan Andersson sa om honom. Ska vi ta en sista grej också? Vi kan ju inte undgå den här sjuka transfersen Simon Skrabb till Brescia. Vad hände där?
Ja, och vem tror de att han är? Har de förväxlat honom med någon annan? Undrar jag.
Alltså, Simon Skrabb blir alltså lagkamrat med Mario Balotelli. Ja. Den är sjuk.
Och Tonali. Och det är, det är
3,5 års kontrakt.
Men jag undrar, för man undrar, för det finns ju exempel på när, det här är väldigt elakt, men det finns ju exempel på när klubbar har värvat fel spelare.
Ja, Bonk Innocent var väl en sån, va?
Ja, Newcastle värvade Carl Court från Wimbledon år 2000. Då hade Bobby Robson ville ha Jason Newell, den andra, den andra svarta spelaren i Wimbledon, men då fick fel spelare.
Ja, men här ska det inte vara så. Däremot så blir det intressant att se om han får speltid, hur han lyckas. Men däremot
och Sportbladet har ju bildsatt det idag. Har du sett det?
Nej.
Jag är på tal om att förväxla.
Jaha.
Nej, vi kan, det får man googla själv.
Okej. Okay. Var det någonting med Skrabb eller var det något annat?
Nej, men på tal om förväxla spelare.
Okej. Okay. Men i alla fall så har det förekommit uppgifter från Gianluca Di Marzio som även hävdade att Hammarby skulle få 22 miljoner för Tankovic, vilket är helt fel. När han såldes i Genoa hävdade nu att Skrabb går för 30 miljoner. Och det sägs ju självt att några 30 miljoner blir det ju inte. Dels så kan inte en spelare som är 24 år med ett år kvar av kontraktet gå för den summan. Och dels har ju faktiskt Skrabbs pappa varit ute och sagt vad övergångssumman är. Ungefär en tredjedel av den summan. Och det var jag hört också. Och sen ska Jaro ha 17% av dem, tror jag det stod i Österbottens tidning här. Så att vi får gissa på att det är en 7-8 miljoner netto till IFK Norrköping får de väl vara nöjd med tanke på Skrabbs ålder, Skrabbs längd på kontraktet kvar. Vad han har presterat i Norrköping sedan han kom. Så att det har varit en hektisk silly season och den är inte över. Vi ska komma, det kommer nog ett par nyheter här i dagarna.
Du har saker på gång alltså.
Ja,
usch.
Precis.
Usch för dig.
Jag har en fråga direkt här som jag såg var väldigt intressant och den handlade om dig och dina stilistiska förebilder.
Jaha.
Såg du den eller?
Nej.
Victor, Wikileaks, vem har Noah som stilförebild? Ja, men gäller det klädstil då eller gäller det att skrivande?
Jag tror, det känns som att han menar kläd.
Ja,
då har jag ingen.
Okay. Nej, det märker man faktiskt. Det kan man nästan gissa sig till. Ja. Sen är det många som jag har gått igenom här. Vi har
Victor, du får ställa om frågan om du menar något annat.
Vi har snackat om Genoa och Tankovic. Vi har pratat om kinesiska intresset för Djurdjic. Sass Mackan, vad vet ni egentligen om Djurdjic potentiella Kina-flyttare de har gått igenom? Mer om Karlström. Karlström har tackat nej till en del. Anbud har väl inget konkret ännu, men träna med Djurgården och jag vet inte, hittar han ingenting så skriver han på, men jag tror fortfarande
han fick den här veckans träning, va? Då skrev Djurgården själva, tror jag.
Jag tror fortfarande är att han siktar på att komma utomlands och att det blir utomlands, men vi får se.
Hugo Nyman är förbannad, har noterat att flera Norrköpingssupportrar irriteras över att det inte händer något på värvningsfronten. Finns det något på gång där, eller är det citat, utveckling och inslussning av talanger, vilket frakt man skriver med när man skriver om citat, för att det är liksom det som förmedlas utåt.
Jag har inget dunder konkret på IFK Norrköping just nu, men det blir väl någonting att få kolla
upp. Måste ju komma och anfalla det där, i och med att Kalle Holmberg lämnade, känns det.
Ja, det är verkligen. Bosse Andersson har något på gång. Vad är det, skriver Mårten Nordström. Ja, det ska vi också kolla upp här. Men att det är en mittfältare är väl inte så svårt att gissa, va? Som ska in i Djurgårdens trupp. De avvaktar säkert hur det blir med Jesper Karlström.
Ja, det känns som det.
Och sen är det en fråga här angående Pontus Engblom som jag har skrivit om tidigare. Det är Anton Hovstadius. Status Engblom till Giffarna, vad jag har hört så är det nära att Det är väl bara en underskrift och en prestation som ska till där, så att bli inte förvånad om han presenteras ganska snart, vilket var status för gående vecka också, men det kan ju dra ut på tiden en del transferflyttar, med tanke på sign-on, om de ska komma på artistkatt och sådär, så vill de nog gärna dra ut på tiden. Det har väl funnits spelare, tror jag, Asit Ajdarevic åkte ner och satte sig i Grekland där ett tag innan han skulle till Djurgården för att tiden skulle rinna iväg, och de här dagarna som man räknar på när man kommer på artistkatt.
Ja, precis. Johan skriver, ju ryktas att en anfallare är på gång till Blåvitt. Hört något om och vet då, vad det kan vara?
Där ryktas det om Paul Widerkäm från Halmstad. Uttalar jag
Widerkäm.
Ja, Widerkäm, ja, precis. Mm. Han ryktas det om där. Vi får se om de lyckas landa honom. Blåvitt som
Paul övrigt... Widerkäm, han heter alltså Rasmus Widerkäm Paul.
Rasmus Widerkäm Paul.
Och du precis. Står här innan och blir ledsen att du kallas Kristoffer Danielsson.
Hyckleriet vet. Det här är min hämnd. Det här är min hämnd. Vad är synd att...
Livslång vendetta.
Ja, livslång vendetta. Synd att det inte var franska läraren som fick den. Utan det var Rasmus
Paul Widerkäm.
Ja, så kan det vara. Vi återkommer där. Jakob Johansson i alla fall måste vi också ta. Jakob Johansson har ju köpt hus som vi snokade reda på här i förra veckan. Eller för någon dag sedan bara. Köpt hus utanför Göteborg. Där pågår det förhandlingar med Blåvitt. Jättebra värvning att få hem. Om han kommer i form så är ju han ett jättebra nyförvärv. Men har ju haft problem med två korsbandsskador, va? Så att
precis.
Det är väl lite därför också.
Som kom duggade tätt och det blev en återkommande skada. Men det var en kanonvärvning för Sverige. Ja. Och så här då, i Göteborgs fall, att om han kommer in så kan de ju förmodligen sälja till exempel Alassane Youssouf eller Georgi Kashvili.
Där har jag inte hört att något är i steket, utan...
Men det är de två spelarna tillsammans med August Erlingmark, känns det som är mest attraktivt.
Erlingmark gjorde ingen bra januari-turné.
Tyvärr. Men han gjorde en bra säsong.
Ja, verkligen.
Så att de har väl... David Moberg Karlsson då?
Till AIK fick jag där. Jag har inte hört någonting om AIK. Däremot så...
ska de spela 4-3-3 så är det ju en bra spelare.
Verkligen. Samtidigt så är det en dyr värvning om man ska hem tillbaka design och lön och sådär. Men vi får se om Westrum kan övertyga styrelsen i så fall. Jag har inte hört någonting om det. Däremot så finns det väl, är väl målet för honom att stanna utomlands. Sen hur lätt eller svårt det blir för honom att vara kvar utomlands, det är väl en...
Jakob Svensson undrar vem Hammarbys, eller säger, men Hammarby, vilken freudiansk slip. Malmös nya assistent, Remy Reinierse, jag vet inte hur det uttalas, Reinierse.
Ja, ska Reinierse, jag är ärlig och erkänna, jag har aldrig hört talas om
honom. Jag känner inte till honom heller, jag läste på honom däremot när han kom. Och det är klart att det är som med alla, det är väldigt svårt att göra en bedömning om han är bra eller inte. Men man kan väl konstatera att intrycket att de ska gå i en annan spelmässig riktning nu förstärks.
Ja.
Därför det här är ju en tränare som har jobbat i lag och i holländsk fotboll där det är väldigt mycket mer fokus på vad man gör med bollen och att liksom äga bollen centralt. Och han har ju fyllt med till England med holländska tränare och jobbat med akademichef PSV Eindhoven också, tror jag, med till helt. Så att det är ju ganska tunga poster och viktiga då poster för att jobba med unga spelare.
Ja.
Så att Malmö väljer en annan riktning, spelmässigt i alla fall, med Jon Dahl Tomasson, känns ju ännu mer tydligt nu, tycker jag. Ja, det gjorde innan de plockade in den här killen.
Ska vi säga så för idag? Eller har vi något mer som vi kan gå igenom?
Nej, jag tror att vi... Eftersom det är lite low season fortfarande så är...
Vi kan väl säga det också att jag lyssnade på vårt avsnitt här sista innan jul. Då lovade vi faktiskt att vi skulle köra på efter jul, vilket vi inte gjorde. Så vi ber om ursäkt om det här. Det var jag som inte fick med mig utrustningen här till Sundsvall. Men sen är tveksamt om vi hade kunnat kört ändå med tanke på att du var i Alperna och inte hade någon telefon eller någonting.
Nej, men vi är väl lika stora boavar. Nackner och Kristoffer Danielsson gjorde bort sig helt enkelt.
Exakt.
Men nu är vi tillbaka i nyskepnad. Ja, ska fortsätta spela in.
Ja, och nästa vecka då får vi Neo Backner som kommer hit.
Exakt.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.